Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Finns också på webben under adress tyresoradion.se och så finns det podd och app. Det här programmet som följer, det är vår månatliga redovisning om vad kommunstyrelsen sysslar med, och vi går då igenom ärendelistan, och idag är det då januarimötets ärendelista. Med mig som sakkunnig så har jag Mats Lindblom från Liberalerna. Och jag heter Leif Bratt, ska jag säga också. Jag är lite slarvig med det där. Så, det är 18 punkter. Vi har en halvtimme på oss. Vi får koncentrera oss, tror jag.
Ja, vi fyller nog den där halvtimmen, skulle jag tro.
Ja. Punkt 1. Kommundirektörens rapport. Kortfattat.
Ja, vi börjar alltid, första punkten på dagordningen är alltid kommundirektörens rapport. Han ger lite blandad information om övergripande frågor och sådär. Jag har valt ut några saker att lyfta fram den här gången då. Först så är det medborgarundersökningen 2016. Och tittar man på den så visar det sig som att Tyresöborna verkar rätt nöjda med sin kommun i stora hela i alla fall.
Också politikerna.
Det får var och en bedöma själv, tror jag.
Ja, men det finns ingen fråga om det.
Jag tror inte de frågar direkt om politikerna. Nej. Faktiskt. Okay. Men jag kan säga det att det är 136 kommuner i landet som har genomfört det här. Och vi ligger alltså på den övre halvan. Så vi känner att det här är väl ett gott resultat egentligen.
Ja, 78 då, eller vad då?
Nej, det vet jag inte sagt. Det är olika frågor. Men vi ligger över snittet på alla faktiskt. Mm. Så det är bra.
Grattis, säger jag. Mm.
Nästa grej vi kan säga är att vi får en ny socialchef som heter Magnus Lublin, som tillträder i februari här som chef för socialförvaltningen. Så det är väl någonting att nämna kanske. Och sen brukar jag alltid kommentera ekonomin. För vi får ju alltid en prognos i de här rapporterna från kommundirektören. Och nu ser det ut som att vi ligger på plus 20 miljoner efter 10 månader. Så att slutresultatet kommer väl landa någonstans där i närheten också. Det är 7 miljoner under budget, men det är ändå rätt så hyggligt. Vi ligger knappt under 1% i resultat.
Men målet är väl 2, har du pratat om tidigare?
Ja, det är riktigt. Långsiktigt så ska vi ligga på ungefär 2% från hållbar ekonomi då. Men vi såg redan innan 2016 att det skulle bli ett svårt år, så vi la en budget på ungefär 1%. Och det är nästan så att vi når upp till det i alla fall.
Men det där är ju summan av kardemumman. Kan man säga att någon är duktigare och någon har slarvat med pengapåsen?
Ja, vi kan väl säga det att vi har på verksamhetssidan är ett litet underskott, men det kompenseras på det finansiella egentligen.
Fast vi har så låga räntor.
Ja, det är väl det som kanske gör det hela.
Ja, just det. Lite lån och sånt där blir billigare.
Ja,
ja. Jag tänkte bakvänt. Det är bara för att visa mitt öppna sinnelag. Jag tänkte bakvänt. Ja, ska vi nöja oss där?
Det kan vi göra.
Då går vi till punkt 2, men jag tycker ju att både 2, 3 och 4 handlar om Södergården. Det är exploateringsavtal och det är detaljplan och det är lite blandad kompott. Kan du köra ihop dem där och ge oss en...
Ja, det är väl lämpligt att ta dem där i klump faktiskt. Det är faktiskt så vi brukar hantera dem också på kommunstyrelsen egentligen. Grunden till det här är att vi tar en detaljplan som medger bostadsbyggande då vid Södergården. Och det är ett område på ungefär 14 000 kvadratmeter. Och där är det tänkt att det ska byggas ungefär 230 nya bostäder då, i flerbostadshus i 3-4 våningar.
Varför passar man inte på att bygga? Ja, det blir vilken miljö det är. Jag tänkte att man ändå använder mark och vi växer så det knakar.
Ja.
Varför man inte bygger 5-6? Men kanske inte miljö... Alltså, estetiskt blir det inte så tilltalande.
Ja, det finns många som har synpunkter på att det är 3-4 våningar också faktiskt. Så att 5 och 6 är knappast aktuellt här. Va?
Jag tänkte högt.
Ja, precis. Det är ju riktigt. Ju högre man bygger, ju mer bostäder får man plats. Men det tillkommer andra saker också, som krav på service och parkeringsplatser och sånt.
Då får du gräva neråt parkeringsgarage.
Ja, det gör man ju redan här, men det är frågan om det räcker. Sen kan man säga att om exploateringsavtalen här, och alltså, när man gör sina byggnationer så tecknar man exploateringsavtal med de byggherrar som finns då. Och det får du säkerställa ansvaren i det här projektet och hur själva genomförandet ska gå till då. Och det brukar också finnas något sånt här kvalitetsprogram med också för att säkerställa att gestaltning och yttre miljö blir bra egentligen då. Så att det är det man tecknar nu. Och den här detaljplanen, det är ju två olika byggherrar, Abacus och Bocenter, som ska bygga här på varsin plätt då, inom det här området. Så därför så är det alltså två exploateringsavtal och ett antagande av detaljplan här.
Har du någon uppfattning om hyreslägenheter, bostadsrätter?
Ja, det är bostadsrätter här. Då.
Ja. Mm. Hur många ungefär pratar vi om?
230, jag tror jag nämnde det. 230 ungefär.
Totalt alltså för bägge herrarna tillsammans?
Ja, tillsammans. Mm.
Ja. Och det ska stå klart, tror man?
Det tar säkert ett par år innan det här är klart. Det kan ju bli överklagande och sånt här som fördröjer processen också.
Då, alltså exploateringsavtalet, det tecknar man med byggherren då och så att han håller sig inom våra önskvärda ramar.
Ja, just det. Och sen är det vissa marköverlåtelser också här, alltså fastighetsjusteringar och sånt som ingår där också. Mm.
Och detaljplanen, det har mer att göra med det legala. Alltså.
Det legala, så att man sen kan få bygglov för det här, va?
Kan vi hoppa till femma?
Mm, kan vi.
För då handlar det om fornudden, men också en detaljplan. Det står så här, antagande av detaljplan för skola, vård och omsorgsboende vid fornudden.
Det här är en till detaljplan då som ska antas egentligen då. Båda de här ärenden, både Södergården och Fornudden här, kommer ju upp i fullmäktige till slut också. Men då ska ju passera kommunstyrelsen först då. Och det här är alltså en detaljplan som ger då en möjlighet att bygga en ny skola för ungefär 700 elever i alla årskurser. Samt en ny idrottshall då i norra änden av Fornudsparken. Och sen kan man också då bygga ett nytt äldreboende eller omsorgsboende som det heter då på delar av den gamla skoltomten på den skola som redan finns i området. Då. Så det är väl det som den här detaljplanen handlar om egentligen.
Ja, men det var väl ju bra du nämnde där med att den här tågordningen, att ärendet kommer sen alltså att bekräftas får man väl gissa i kommunfullmäktige, men där kan ju då allmänheten höra hur ni politiker tänker.
Ja, där kan man höra själva debatten sen också.
För det kan man ju inte göra i kommunstyrelsen. Där äger ju inte allmänheten.
Nej, vi har ju inte öppna nämndmöten i Tyresö, utan vi har ju bara öppna fullmäktige.
Så är man intresserad av hur Fornudden ska gestalta sig i framtiden, då ska man gå på kommunfullmäktige.
Det kan man göra, men det finns i båda de här ärenden finns det ju massa handlingar att läsa redan nu då. Och det är många partier som har gett luft för sina åsikter i de här frågorna tidigare egentligen. Så.
Demokrati.
Mm, demokrati. Mm.
Punkt 6. Plan- och kvalitetsprogram för Vättingeområdet.
Ja, just det. Det är stadsbyggnadsförvaltningen här som har tagit fram ett förslag till det man kallar ett plan- och kvalitetsprogram för Vättingeområdet. Och det här är egentligen två olika delar. Dels så är det marken som ligger, ska vi säga, runt Tyresgymnasium eller kanske mera norr om Tyresgymnasium i slänten mellan Graningsringsområdet och ner mot det vi kallar för Vättingestråket då. Och där är det tänkt att man skulle kunna bygga ungefär 800 nya bostäder och tillhandahålla en del annan kommunal service som förskolor och så. Så det brukar vi kalla för Vättingebacken. Det är ett nytt namn egentligen som har införts för det här. Men sen rör det här också själva Vättingestråket. Det vill säga hela grönstråket som egentligen börjar uppe vid skateparken och går hela vägen ner till parkeringen vid Hundängen, Prästängen då. Och Tyresöflaten och entrén till Tyresta naturreservat då. Hela det stråket inkluderat i det här Vättingområdet och det här plan- och kvalitetsprogrammet egentligen. Där ska det inte byggas några bostäder, men vi ska i alla fall fräscha upp det här stråket och ta fram de kvaliteter som finns egentligen då. Det är det handlar om.
Det ska vara ett grönt stråk i alla fall.
Det ska vara ett grönt stråk, ja visst.
Och nu tar man fram det här programmet. Och det ska då antas, hur lång sikt, man gör ju inte allt på en dag, det är ju inte Rom det här.
Nej, sådana här plan- och kvalitetsprogram som är mer övergripande, alltså man kan nästan se det som en del av en översiktsplan egentligen. Utan sen när man tagit det här planprogrammet, då vet man i stort vad som ska hända där. Och sen kommer man att gå igång då, jag menar de här 800 bostäderna, det kommer säkert bli flera etapper av bostäder till exempel då. Och i samband med det kommer man också titta på själva Vättingestråket, vilka förbättringar man kan göra för att öka tillgängligheten och rekreationsmöjligheter och sånt i det här stråket.
Då. Men det är kanske en plan då som sträcker sig från nu och kanske 10 år framåt?
Ja, närmare det kanske, i alla fall en 5, 7, 8 år i alla fall kan det säkert hålla på det här.
Nu kommer en sån här byråkratpunkt. Sjuan, alltså det låter så i alla fall. Sjuan. Svar på remissen ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning.
Ja, du.
Visst är jag rätt bra på att läsa?
Jag är rätt bra på att läsa faktiskt. Det är ju en ganska lång titel på den här agendapunkten. Men det handlar egentligen om då en långsiktig plan för transportinfrastruktur. Alltså hur vi tar oss fram med vägar och tåg och bussar och så. Och det anger perioden 2018-2029, det är alltså 12-årsperiod då, och det drivs av länet det här då. Och nu har man skickat ut det här på remiss till alla kommuner. Och den här har ju vi svarat på då, Tyresö kommun som alla andra kommuner också. Och det är det svaret här som vi ska besluta om då.
Och vad handlar svaret om då? Är det hemligt?
Nej, det är absolut inte hemligt. Det är två delar här också egentligen. Dels så har Tyresö gått samman med alla Södertörns kommuner om ett gemensamt svar för Södertörn, för att ge lite mer tyngd åt det då. Och i det svaret där pratar man om vikten av att knyta ihop de här fyra regionala stadskärnorna som finns på Södertörn. Det är allt från Södertälje till Kungens Kurva Skärholmenområdet, det här runt Flemingsberg och sen så Haninge stad som håller på att byggas då. Det här är ju fyra områden med stora företag och institutioner och så, sjukhus och så. Och de har en kraftig utveckling både med handel och bostäder och företagarna då. Men vi anser då på Södertörn att transportinfrastrukturen är lite eftersatt här.
Är det tvärförbindelser?
Tvärförbindelser och förbindelser in mot stan då. Och ska det här kunna utvecklas som vi har tänkt va, så måste man ju säkra transportmöjligheten egentligen. Och framkomligheten mellan de här fyra regionerna. Och det är därför vi har gått tillsammans då med Södertörns kommun och gjort ett gemensamt svar för lite större tyngd på det här. Vi tycker att det är obalans mellan satsningar mellan norr och söder egentligen. Det är det gemensamma svaret. Sen har vi också skrivit ett eget svar då. Och där tittar vi kanske lite mer på här och nu brister egentligen. Vi ser det att vi vill säkra kollektivtrafiken in mot stan då. Och det är framförallt sträckan från Norra Sköndal in till Gullmarsplan och City då, som behöver ha bättre kollektivtrafikfält egentligen, ser vi. Sen tycker jag också att vi kan göra någonting åt bussterminalerna både i Tyresö strand och den här bytespunkten i Norra Sköndal. De kan fräschas upp en del. Och sen har vi ju allting ut mot Tyresö strand egentligen. Det som med Tyresövägen, alltså både bussar och bilar och cykelvägar och sånt, behöver också förbättras åt det hållet. Och det här är ju till stora delar kommunens egna åtgärder då. Men man tar ändå mer i en sån här helhetsplan så man får helhetsbilden egentligen.
Men just det här med kollektivfält från Norra Sköndal och inåt, det måste ju...
Det kan inte Tyresö fixa, nej. Det måste upp på länsnivå.
Ni kan påpeka.
Ja.
Då hoppas vi att folk förstod den här långa meningen när du gav den lite kött på benen då. Nu kommer ett nytt ord för mig. Det är punkt 8. Och där är rubriken medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun.
Ja, när jag läste det första gången var det ett nytt ord för mig också. Jag såg det här vid ett tidigare förmöte då, men medborgarlöfte är ett lite spännande ord faktiskt. Så jag tänkte citera här vad förvaltningen skriver så kanske det blir tydligare.
Ja, lycka
till. Då står det så här i papperna så att medborgarlöften är en ny del av polisens styrmodell som ska förstärka och utveckla befintliga samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Syftet är att medborgare och medarbetare ska kunna påverka polisens verksamhet i större omfattning än tidigare. Målet med medborgarlöften är att öka tryggheten, förebygga brott samt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Där har vi definitionen alltså av medborgarlöften.
Jaha, säger jag bara. Och känner mycket snack. Men det skulle ju vara kul att få verktygen presenterade.
Ja, vi kan ju titta på vad man tänker göra i Tyresö kommun då, för att vara lite specifikare. Och då är själva löftesformuleringen det är att vi under 2017 då lovar att Tyresö kommun och polisen ska arbeta för att den upplevda tryggheten ökar på utpekade platser som till exempel knutpunkter, trafikmiljöer och mörka platser. Och de platser man tänker så här, det är alltså Tyresö centrum, det är Graningsringsområdet och framförallt torget där då, och sen Alléplan eller Trollbäcken centrum då. Så det är där man vill göra lite extra insatser och ha någon sorts avtal då mellan polisen och kommunen att man ska fokusera på de här områdena för att öka den upplevda tryggheten.
För mig låter det ju som upplysta platser där mycket människor rör sig. Är inte obehaget att gå på parkvägar där några ligister har krossat lamporna?
Det kan man väl säkert också känna obehag för. Men de här platserna är ju kanske inte... Alltså dagtid är en sak, men det finns ju 24 timmar på dygnet. De kanske inte upplevs trygga alla timmar på dygnet.
Har ni mätt... Du hade ju till en medborgarundersökningen, eller vad du kallade det här i början. Ja. Finns det några mått på upplevd trygghet? Alltså man måste ju ha en startpunkt.
Ja, det är riktigt. Det var faktiskt någonting jag ställde den frågan alltså på kommunledningsutskottet där jag var uppe först och hur man tänker sig mäta det här. Men det är lite svårt att mäta det. Jag tror inte man riktigt har de verktygen. Det här är mer att man fokuserar aktiviteter på de här områdena.
Ja, men då vill man ju veta om det har gett resultat. Ja,
du, jag håller med dig. Jag ställde faktiskt en fråga. Jag har inte riktigt fått något svar på den, men det är väl möjligt att man får
tänka på det framöver.
Jag ställer nog samma fråga på tisdag, skulle jag tro. Ja.
Mm. Nu kommer punkten 9 och det är, då heter det bolagsplan för Tyresö bostäder 2017-2019. Är det någonting liknande vi pratade tidigare om? Ägardirektiv eller någonting sånt? Eller?
Ja, det liknar väl det lite grann. Alltså ägardirektiven, de ska vara långsiktiga då. Så utifrån de här ägardirektiven så ska man ha en 3-årig plan hela tiden som rullar. Va? Så det här är ingen beslutspunkt utan det är information. Det här beslutar ju Tyresö bostäders styrelse om själva egentligen. Men det handlar egentligen hur man tänker förvalta bostäder och bostadsområden som man förvaltar på ett bra sätt och skapa social gemenskap och trygghet i de här bostadsområdena.
Finns det någonting i planen du kan säga som alltså, är mer konkret eller är det att vi ska måla lite oftare?
Planen är faktiskt bara på drygt en sida så att det är inte så konkret faktiskt ska jag säga.
Då kommer en snällhet, här ska ni vara jultomtar gissar jag då. Punkten 10, ansökan om verksamhetsbidrag 2017, brottsofferjouren Nacka Tyresö Värmdö.
De söker pengar och de kommer också få pengar. De söker 4 kronor per invånare, det låter ju lite men summerar man det så blir det 188 000 någonting för Tyresö. Och det här gör man ju då för att bedriva sin verksamhet och det man har som enda mål i den här ideella föreningen egentligen, det är att stödja brottsoffer och vittnen.
Har ni någon uppföljning hur pengarna används?
Ja, det har vi på det här sättet. Det
och ni är nöjda med det? Det är kostnadseffektivt om vi får använda
det? Ja, vi ska säga att vi var väl nöjda egentligen ända fram till 2015. Sen fanns det vissa problem i den här föreningen faktiskt som gjorde att det inte blev några bidrag förra året. Då. Men, förra året faktiskt då. Men de verkar komma till rätta med det så att vi är glada att vi kan återstarta det här samarbetet. Här. För det här är en viktigt komplement till socialtjänstens insats i alla de här 3 kommunerna.
Nej, varför jag frågar om ni har någon uppföljning, det var jag läste i tidningen för några veckor sedan. Just några politiska organisationer som fick sina, inte just brottsofferjourerna, ja, de blev indragna för att de hade ingen koll på hur de använde sina egna pengar, eller de pengar de fick från samhället.
Nej, men det visar väl också att man då har kontroll eftersom man faktiskt vidtar åtgärder.
Jag vill veta att ni också har kontroll på de pengarna.
Ja, det tycker jag.
Just det. Då går vi till 11. Anskaffning av paviljonger. Får jag sådana här nysvenskar vibbar då?
Ja, det är riktigt. Det här är alltså modulhus till nyanlända vi pratar om. Alltså till nyanlända med permanent uppehållstillstånd som då är anvisade till Tyresö kommun.
Och alltså det skulle ju tas emot 170 och din kollega Fredrik Saveståhl, alltså kommunstyrelsens ordförande, han sa att man låg lite på efterkälken.
Ja, vi ligger definitivt efter, men det gör ju de flesta kommuner i Stockholms län då. Men vi har ju viljan att försöka åtgärda det här så fort som möjligt.
Ja.
Så vi kommer att komma kapp under den här 3-årsperioden det är frågan om, men vi ligger efter idag.
Fredrik var lite självkritisk. Han sa vi borde ha satt ner foten så att det inte är möjligt att ta hand om de här, förlåt språket, kvantiteterna. Det är människor vi pratar om. På så kort varsel. Så att,
ja, det får stå för hans partis uppfattning. Jag kanske kan säga också självkritiskt att säga det, att vi borde satt ner foten och dragit igång det här arbetet med att skaffa fram bostäder med lite större energi. Tidigare egentligen. Ja. Men vi är hur som helst är vi överens, de flesta partier i kommunen då, att vi ska jobba vidare med det här och vi har också en lösning hur det här ska gå till. Vi har ju som sagt tidigare beslutat om ändrade ägardirektiv för Tyresö bostäder som gör att vi kan avsätta 25% av lägenheterna där under en 3-årsperiod till nyanlända. Ja. Men det räcker ju inte på långa vägar utan vi måste också bygga modulhus.
Men du säger, om vi pratar om 170 skulle komma.
Ja.
Och Tyresö bostäder ska avsätta 25% av både nybyggnation och lägenheter som blir lediga.
Ja, det är nybyggnation och de lägenheter som kommer loss i beståndet.
Ja, men alltså om det är 170 personer så säger att det är 50 familjer då. Det är några ensamkommande och några är familjer. Så det är 50 lägenheter, 70 lägenheter som behövs.
Ja, det beror på hur man räknar det. Alltså, det är ju så att de nyanlända kommer att bo förhållandevis trångt faktiskt i de här lägenheterna. Och de har ju heller inte någon besittningsrätt. Då, utan det här är ju ändå, även lägenheterna från Tyresö bostäder är egentligen en tillfällig lösning. Då.
Men det låter 25% av Tyresö bostäders bestånd, nybyggnation och de som kommer loss på grund av att folk lämnar dem och så.
Ja, just det.
Det.
Jag tror att vi, alltså det är inte så lite som man kan tro. Alltså vi har inte byggt så mycket de senaste åren.
Nej, jag tror inte att det är lite.
Nej, men vi kommer bygga ganska mycket under de åren som kommer faktiskt.
Jag menar att det är relativt få människor som kommer och 25% måste vara rätt mycket bostäder. Min ekvation går inte ihop.
Ja, jag har inte de siffrorna i skallen nu, men 25% räcker i alla fall inte. Utan jag tror att vi behöver någonstans 6 eller kanske 8 modulhus också totalt sett. Och vi har ju redan beslutat om 2. Med placeringar vid Farmarstigen och i Tyresö strand nära Maria Sofias väg. Då. Och nu beställer vi alltså 2 modulhus till. Men de här husen, det är inte klart var de ska stå än.
Nu ska jag vara lite tjatig då.
Ja.
Vi växer ju med storleksordningen 800 till 1000 människor om året.
Ja.
Och då pratar vi om 170 till. Som om det vore en katastrof.
Nej, jag vet inte vem som säger att det är en katastrof.
Nej,
jag
tycker inte att det är en katastrof. Svårt men det är svårt att lösa problematiken. Hur löser vi från alla de andra som kommer?
Ja, men det är så att det finns ju aldrig några lägenheter lediga egentligen. Alltså, när vi växer och bygger bostäder så är det ju så att säga, ta det här med Södergården. Alltså, när Abacus och Bocenter bygger det här, då kommer de lägenheterna kommer ju vara sålda innan de har uppförts till och med. Va? Så, det finns ju, så varje extra person som kommer är liksom ett problem i den meningen.
Ja. Jag ska sluta tjata om det då. Vi hoppas att det löser sig till allas belåtenhet.
Det kommer säkert att lösa sig. Ja.
Då tar vi 12:an. Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Det var väl inte så intressant.
Nej, det här är ett formalia ärende egentligen. Varje nämnd ska ha någonting som kallas för personuppgiftsombud.
Det är den här PUL-lagen.
Ja, det har att göra med personuppgiftslagen, precis. Och nu ska vi få en nytt sånt här ombud för kommunstyrelsens verksamhet. Vi också nämnde den meningen. Och det är för att vi har fått en ny kommunjurist helt enkelt som där kommer upp.
Och det nästa var ju också 13, ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdatum i mars 2017. Det kan vi hoppa över.
Det kan vi hoppa över tycker jag.
14. Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Är det en sån här slags ärendebalans det?
Ja, det finns det påminner om nästa punkt också som handlar om redovisning av pågående motioner. Då
kör vi ihop dem.
Ja, det här första egentligen då det är de uppdrag som kommer från kommunstyrelsen och fullmäktige till förvaltningen då. Och då listar man ju upp de som är på gång och så har man en sorts tidplan då för när man tror att det här kan vara färdigt så vi vet vad vi har att förvänta oss från politiska sidan. Och så kan vi naturligtvis ge synpunkter på om vi tycker någonting går för långsamt och sådär. Och jag tittade lite på vad som ligger i röret här i närtid. Alltså det finns lite grejer som strategi för kommunalt fastighetsägande, det finns riktlinjer för lokalförsörjning och det finns ansvar och plan för turism och besöksnäring. Det tycker jag är lite spännande. Så kommer vi säkert återkomma till inom kort här.
Och när det blir lite mer konkretiserat.
Ja, det kommer nog i februari och mars de här grejerna jag nämner. Ja. Och sen är det mycket som har att göra med medborgardialog också. Hur man ska hålla kontakten med medborgarna på ett bra sätt. Egentligen.
Vi har pratat om det förut det här som är punkt 15 då. Redovisning av pågående motioner och där i alla fall tidigare fanns, man skulle vara klar inom ett år och svara på motionen. Och sen var man väl inte alltid det?
Nej, vi låg efter det. Va? Och därför så la vi extra tid faktiskt på fullmäktige också för att behandla motionerna. Egentligen hade förvaltningarna gjort sitt jobb. Det var bara det att vi hann inte ta debatten och besluten på fullmäktigemötena i tid. Så det var själva fullmäktigemötena som var flaskhalsen. Men det har vi kommit igenom nu faktiskt så att det är väl 16 motioner på listan och det är bara 2 av dem som har gått över tiden nu då. Och de kommer att behandlas inom väldigt snart faktiskt. Så det ligger rätt så bra till nu.
De har inte gått ur tiden, nej.
De har gått över tiden, men de har inte gått över tiden. Nej,
så ur tiden. Ja, så, nej alla ska ju få ett svar. Vi då går då till 16, för nu kommer det motioner här. Vi fyller på lådan. 16. Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. Det var, ja.
Ja, vilka behov kan det vara kan man ju fundera
på. Ja, jag vill inte säga att de tänkte så.
Nej, men det här är, kan säga att det är två miljöpartister som har lagt den här motionen. Och de föreslår att man ska installera dricksvattenkranar och portabla toaletter. Främst i anslutning till kommunens utegym då, då. Det har ju byggts en del utegym som ni har sett i kommunen då. Och det kommer fler också. Och sen vill man att man ska utreda då behovet av vattenkranar och toaletter i anslutning till andra typer av såna utomhusanläggningar som lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och sånt där. Ja, det är väl det man vill egentligen i motionen då. Så det är de naturliga grundläggande behoven, alltså att dricka vatten och gå på toa.
Ja, men alltså såna här meningar blir ju lite, man kunde ju ha varit lite mer specifik. Det har inte jag med att göra, förlåt, men jag menar, det är ju helt andra associationer.
Ja, det får stå för de som lägger motionen där. Men ja, precis. Vad händer med den här motionen då? Jo, det kommer, det förslaget är att den ska avslås då. Mm. Och det är kulturfritidsnämnden och kommunledningsutskotten som har kommit fram till det här. Och det grundar sig på förvaltningens bedömning. Och det är det att det finns redan toaletter vid de viktigaste av de här inrättningarna som man listar upp i motionen då. Och i den mån det inte finns så skulle det faktiskt bli ganska dyrt att dra fram framförallt vatten då, då till de här ställena. Mm. Om vi har ett utegymme mitt på ängen så ska man dra fram vatten dit. Det är faktiskt en ganska stor kostnad. Så att folk får nog finna sig med och ta med en liten vattenflaska till utegymmet. Ja. Även i fortsättningen.
Det är väl rätt vanligt man ser dem där med, de står och suger ut.
Ja, det är ju inget konstigt att ta med sig en vattenflaska ut och jogga igen.
Det är kanske mer ovanligt att ta med sig en toalett.
Så kan det väl kanske vara.
17 då. Då får du utveckla den, för det är också en sån här lite kryptisk sak. Svar på motion om demokrati, en rättighet för alla.
Ja, det är svårt att förneka det, att det inte ska vara en rättighet till alla. Det här är en motion från några socialdemokrater. Och det man föreslår egentligen är att vi i god tid inför nästa val ska undersöka om vi kan hitta på olika sätt för att öka valdeltagandet. Speciellt i de områden då som har ett lågt valdeltagande egentligen. Och den här har gått till beredningen för medborgardialog och mångfald som är kommunstyrelsens organ för demokratifrågor egentligen kan vi säga. Och här föreslår man att motionen ska anses besvarad. Och lite kortfattat så är det just för att man ändå jobbar med exakt de här frågorna redan nu tycker man.
Så. Vi bidrar ju också till exempel med den här typen av program att stärka demokrati. Vi talar om vad som är på gång.
Ja,
vi mörkar inte.
Jag hoppas att lyssnarna tycker att det
nej, men det är som allting annat. Hustrun sitter och tittar på alla idrottsprogram och det gör inte jag. Alltså vi har olika tycker och smak om saker och ting. Men vi försöker i alla fall bidra till att stärka demokratin. Mm. Den är besvarad.
Ja.
Och då kommer vi till slutpunkten som också är en sån som alltid är med, men kanske inte är. Kommunstyrelsens meddelande januari 2017.
Ja, det här är den vanliga diversehandeln av olika typer av meddelanden till kommunstyrelsen. Det kan vara kort lista, en lång lista, och ibland är det intressant och ibland är det mindre intressant.
Men man kan säga att det är inte mycket som, det berör mer förvaltningen och politikerväsendet.
Ja, säg inte det faktiskt. Jag brukar välja ut någonting här alltså. Det var inte så spännande den här gången, men jag fastnade för en sak här faktiskt. Det var några bilder från ett Södertörnsmöte om nya stombusslinjer. Vet, man har tankar på att göra busslinjer som sträcker sig betydligt längre än till Gullmarsplan och stan. Då, så man kan från Tyresö komma till arbetsplatsområden norr om stan. Typ Solna, Kista, Arninge och så vidare.
Ja, färre byten.
Ja, precis. Och då fanns det en utredning där man visade att sådana här nya stombusslinjer, de skulle kunna minska restiden till City med 13 minuter och Solna med 18 minuter då. Inte bara genom att bussarna existerar då, utan lite små åtgärder som förbättrade bussfält, signalprioritering, hur man utformar hållplatserna och hur man förbättrar det man kallar visering, alltså hur man genomför biljettkontrollen. Vi vet ju alla att det tar lite tid att gå på bussen om alla ska kolla biljetten. Och det här är jättemycket tid egentligen, jag räknar på det här. Om man jobbar i Solna då och tjänar 18 minuter enkel resväg, då sparar man ju 3 timmar i veckan i restid. Så det här har ju betydelse verkligen.
Men det här är mer en landstingsfråga eller?
Ja, alltså, det måste ju köras på landstingsnivå. Men det här var ett Södertörnsmöte, jag vet inte riktigt sammanhanget här. Nej. Men jag fastnar för det här att det finns potential att spara restid faktiskt. Jag tycker det ska vara jättetrevligt. Jag själv jobbar i Kista så jag skulle säkert tjäna mer än 3 timmar per vecka.
Nej, jag bara tänkte, du sa Södertörnsmöte, det var väl lite som det tidigare ärendet att ge lite mer tyngd åt saker och ting när man planerar. Mm. Om man är en större grupp som har gått ihop och tycker lika så brukar det ge mer resultat.
Ja, ja. Så jag tycker, jag hoppas på de här nya stombusslinjerna för att alltså det är ganska kort väg till målet. Ska man bygga räls och så, det tar lång tid, va? Det ser vi på tunnelbana till Nacka och så. Men nya busslinjer går ju relativt fort att etablera och det skulle ju kunna spara en del tid.
Och miljö.
Miljö också.
Mats, då var vi klara med listan och då ber jag att få tacka för bidraget till demokratin.
Mm, tack själv.
Ses vi om någon månad eller två?
Det gör vi.
Tack.
Mm, hej.
Ni har hört Mats Lindblom presentera kommunstyrelsens ärendelista för januari-sammanträdet. Tack för mig, jag heter Leif Bratt.